Podplay.
Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter som vanligt Hasse Brontén. Idag heter min gäst Meta. Hej.
Hejsan, hejsan.
Meta dyker upp alldeles strax. Glöm inte att vi finns på Facebook och vi finns på Instagram. Meta kommer ha ett intressant case, det måste jag säga Meta, i Patreon-avsnittet som... det var emotionellt.
Ja, det var det nog.
Vill du stötta podden och bli Patreon, gör gärna det. Gå in på patreon.com/snutsnack. Men nu säger jag, som jag alltid brukar säga i en avsnitt, var försiktig där ute. Och så hoppas jag att du får en väldigt trevlig lyssning.
13-10-70 kom.
Varmt välkommen till Snutsnack Meta.
Tack.
Så roligt, för vi har bara av en händelse sprungit på varandra. Och så vet jag att du är med, kan man säga, en systerpodd som heter Över min döda kropp. Lite grann.
Det stämmer faktiskt bra det.
Så jag drar in dig därifrån hit nu. Men det är lite olika poddar. Det här är ju lite mer klassiskt one on one bara.
Just det.
Men du jobbar inte som polis.
Nej, det gör jag inte. Jag gjorde det.
Ja, du gjorde ju det.
Förr i världen, men i tidernas begynnelse. Men jag gör inte det längre.
Nej, vi ska ju givetvis prata om varför man jobbar som polis och slutar som polis. Men jag har sett dig på tv också. Du var med i den här Tjuv och polis senast.
Åh, herregud, ja.
Det funkar att vara polis på tv, minsann.
Ja, men ja, precis. Då passar det. Då passar det, minsann. Men när det kommer till kritan, då viker man ner sig. Ja, precis.
Men det är ju, jag ska inte säga något. Så att,
jag ska verkligen inte göra.
Nej,
jag
kastar sten i glashus. Ja. Men var kommer du ifrån originally, som man säger?
Mina hoods, eller min själsliga hemvist. Ja, det finns så många sätt där.
Ja, men ta med dina hoods då.
Mina hoods, where my homies are, det är ju alltså Södertälje. Oh. Där är mina homies. Södertälje, Nykvarn, Nynkan, även kallat.
Är det Nynkan?
Nynkan, där är jag born and raised. Oh. Och gymnasiet Södertälje. Det är mina homies. Och efter det så drog jag ut i den vida världen. Och den vida världen i det fallet blev Paris. Ja, precis. Paris och Tyresö. De två.
Okay.
Ändå feta metropoler. Båda.
Verkligen, verkligen.
Ja, Trollbäcken.
Föredrog du då? Trollbäcken eller
alltså
Paris?
Lätt Trollbäcken. Lätt Trollbäcken.
Men det här, då var det efter du hade varit ute i vida världen som du kom på att kanske polisyrket skulle vara kul att testa, eller var det innan?
Nej, alltså det kom jag på i Trollbäcken.
Du kom på det i Trollbäcken?
Ja, jag befann mig fysiskt i Trollbäcken när den idén kom till mig. Den idén kom till mig därför att min dåvarande killes brorsa sökte till polishögskolan just där. Hans storebrorsa. Mm. Han kom inte in. Han var sur över det. Nej, han var inte alls sur. Björn är typ världens snällaste människa. Men han snackade väl om det. Och jag befann mig precis då i ett sånt där läge när man är så här... Något måste man ju göra. Mm. Måste ju ha någon sorts jobb ändå. Det är ju bra.
Det är bra.
Och jag var oerhört trött på att plugga. Direkt efter gymnasiet ville jag inte läsa vidare till saker. Mycket också för att jag inte hade en aning om vad jag ville syssla med. Och det kändes så fel att bara sätta igång och plugga till studielån till något som jag inte visste om jag ville göra. Så jag jobbade, liksom, ströja och sånt där som man kan göra efter gymnasiet. Slaskgrejer. Men sen så kom jag på att jag måste ju ändå ha någonting. Någon gång. Så här kan man inte hålla på i evighet. Amen. Jag hade fel. Man kunde hålla på så i evighet. Men jag gjorde ändå så att då slängde jag in en sökan till polishögskolan. För han beskrev ju lite grann vad den uttagningen och sånt där hade gått ut på. Och vad jobbet sen gick ut på, eller det han trodde i alla fall. Och då tyckte jag att det verkade ju ganska soft. Och inte så som de träliga jobb jag då hade en inställning om att man kunde ha. Så att det var liksom den här ganska pastischartade idén om en ganska kort utbildning och ganska praktisk och ganska sådär rolig. ett jobb där man inte behöver sitta alldeles still och ha på sig så här finkläder hela tiden.
Hur mycket visade sig stämma då vad Björn hade, hur han hade pitchat in vad man gjorde som polis och sen när du började jobba som polis?
Vet du, Björn pitchade ju delvis, han träffade ju helt målet där. Mm. När det handlar om att det inte är en så lång utbildning, att det är ganska praktiskt. Själva jobbet när man väl sätter igång och gör det är inte särskilt sådär att man måste ha finkläder och vara på ett och samma ställe. Så det stämmer ju.
Mm.
Och det gillade jag också. Men det som Björn inte pitchade in för att han inte alls kände till det var ju de sakerna som jag fick uppleva som var både bra och dåliga, men som ingen som inte har jobbat inom blåljusyrkena någonsin får uppleva.
Får jag gissa?
Ja, kör.
Väldigt mycket mer psykisk ohälsa än vad du trodde. Folk som mår verkligen dåligt.
Mm.
Många fler som spöar på varandra hemma än vad man trodde.
Ja.
Det är två. Och att folk knarkar helt mycket.
Det är tre som var jättestora. Sen finns det den fjärde. Den är hur mycket polisen behöver engagera sig i människors fyllor.
Oh,
den är ju väldigt stor. För jag jobbade ju i Stockholms innerstad. Mm. Vi pratade krogar. Jag var på Södermalm. Medis.
Yes.
Björn Trädgård. Vi pratade ju... alkoholen flödar. Det är som en dionysisk... liksom, det är som ett vortex av sprit. Som man badar i varje helg.
Badade. Det är verkligen sant.
Ja, verkligen. Mm. Från liksom billiga 7-5 år klockan 10 på morgonen när Systembolaget precis slår upp dörrarna till riktiga såna här klassiska vodkabussar som rullar in från Västra Haninge. Liksom, det är som en... Det är som ett lämmeltåg av vita skåpbilar direkt från Hudson.
Och sen alla uteserveringar där på varmare
årstid,
mitt liksom emellan.
Ja, som kör några sköna så här sommarhits onts.
Blev du överraskad över att det var så mycket liksom att interaktion med människor som var påverkade av rusdryck?
Jag tror faktiskt att jag var överraskad. För jag själv kom ju från en mega privilegierad bakgrund.
Mm.
Den hade jag inte heller kanske reflekterat särskilt mycket över då.
Mm.
Men det gör jag ju, absolut. Vit, medelklass, lite övre medelklass skulle jag nog nästan vilja påstå. Väldigt så här, trygg uppväxt, bakgrunden i Nynkan då. 10 000 personer i hela orten. Liksom. Mm. Folk är... Ja, it's the good stuff. Liksom. Mm. Men då har man det bra om man växer upp så. Så jag hade aldrig haft någon speciellt stor egen erfarenhet av hur illa det går med människor som är påverkade och inte kan hantera det. Hur stark alkoholismen som sjukdom är. Och hur mycket det går att ursäkta folks dåliga beteende med att det skedde ju på grund av alkohol eller droger för den delen också förstås.
Just det. Mm.
Jag hade ju ingen erfarenhet av det, så jag hade ju inte en sån bild heller av att världen såg ut så.
Nej. Det är intressant. När du var färdig och kom ut, började du jobba på Söder då på Södermalm?
Ja, det gjorde jag.
Hur gammal var du då?
Ja du, jag började på BAS när jag var 21, vilket är ungefär samma sak som 12 och ett halvt i polisålder.
Exakt samma ålder som
jag
faktiskt.
Så att jag började ju alltså jobba, eller var, jag gick ju som PASP när jag var 23 eller någonting.
Mm.
Så att det var ju ett lärospån kan man säga, när man ska försöka komma in och tala om för andra människor till slut hur saker och ting behöver gå till. Man ger förstås möjligheterna om att du kan välja upp till en viss punkt. Men till slut så kommer jag behöva tala om för dig vad som gäller. Det är inte jättelätt när man är 23 och får den respekten.
Mm.
Det kräver lite.
Kände du att det var lite motigt i början, eller?
Ja, det var det verkligen.
På vilket sätt var det motigt då?
Ja, men, och det är med rätt. Om man är en 55-årig person som kanske har bott hemlös i långa perioder, har ganska svår alkoholism och lever the rough life, alltså riktigt rough life. Och så kommer någon liten så här blond, ärtig, liten pigg, så här rosenkindad och försöker vara så här på ett så här käckt och peppigt sätt säga att man kanske skulle ta tag i sitt liv.
Mm. Jag fattar.
Nej, det lirar ju i ej. Det lirar ju direkt ej. Men Man lär sig också, man, och du säger man som i allmänt, jag tror faktiskt att de flesta som börjar som unga lär sig ganska snabbt. Mm. Sättet man kan tala till människor som både är äldre eller rikare eller på ett och annat sätt i maktpositioner som är ovanför en, på allt annat än att man står i en uniform just där och då, på ett sätt som ändå accepteras.
Just det. Och den utbildningen fick i alla fall inte jag på skolan.
Det tror jag inte någon har fått på skolan. Nej. För den tror inte jag egentligen att man kan ge på en skola.
Nej.
Tror bara att man kan få den genom att själv uppleva känslan hur det är att inte bli lyssnad på. När man vet att nu kommer jag behöva bli lyssnad på. Du måste liksom känna det i kroppen och testa olika sätt att kommunicera tillbaka tills det ett. Man märker att det finns några som funkar.
Mm. Det är learning by doing.
Ja, så mycket polisjobbet är learning by doing.
Men hur var det här då? Kan man säga det? Kan man kalla det för ett litet uppvaknande då? Att, liksom, att upptäcka det här, kanske att det fanns ju liksom människor som levde på ett annat sätt än vad man gjorde i Nynkan. Hur var den liksom insikten för dig då? Att möta det här? För du kan tänka mig att på Södermalm så mötte du det här faktiskt varje dag.
Absolut. Det gjorde jag ju verkligen. Sen så är det ju som på många andra ställen att till slut har man ju träffat samma människor så många gånger om och om igen. Så man börjar ju utveckla en form av relation.
Mm.
Den är ju inte alltid en vänskaplig relation, men den kan vara faktiskt respektfylld i alla fall.
Mm.
Och just i grupperna där det finns människor som lever utsatt, då blir relationen den starkaste valutan som finns.
Mm.
Alltså om vi känner varandra lite grann. Om du har träffat mig förut, du vet vad jag heter, jag vet vad du heter, jag vet vad som hände dig igår. Jag tilltalade dig på ett sätt som var hyfsat respektfullt igår. Då kommer den relationen som vi börjar bygga där vara valutan som vi handlar med oss emellan.
Mm.
Och det kommer att bli så och kan fortsätta vara så. Sen kan jag ju behandla den där valutan väl eller inte. Alltså jag kan ju devalvera mig själv och mitt eget varumärke genom att bete mig på olika sätt. Och jag kan ju höja det också genom att bete mig på olika sätt. Mm. Så att så länge man börjar, och jag tror att det är det som poliser upptäcker efterhand, att du kan inte bara säga en sak. Du måste säga det, men du måste ha med dig också känslan och relationen. Och först då kan du liksom använda den där investeringen som hävstång, leverage i det här samtalet.
Just det, intressant. För det kan ju faktiskt, när man bygger de här relationerna, det var ju så att jag träffade också mycket människor som man träffade flera gånger och sådär. Och när man pratade om folk som var berusade lite för mycket, så hade vi en klassisk grej, var att det var en väldigt ung kille faktiskt. Han var väldigt ung på den tiden, han var född samma år som mig. Men jag är fortfarande inte väldigt ung, men på den tiden var han. Och vi hittade alltid någon, ofta utslagen och liksom sovandes och sådär. Mm. Och då sa han, nu förvaknade polisen. Och då frågade han alltid i början, vem poliser är det? Så han, nej men vi är från Norrmalm. Fascister! Skrek han. Det som du säger, man behöver inte bli vänner. Men det är också intressant, och jag vet inte om det var så för dig, men hur pass många intressanta utbyten av ordväxlingar det kan bli med människor som man inte trodde skulle,
alltså jag älskar det.
Intressant.
Ja, det är nog det roligaste jag vet är de här samtalen. De gångerna när oddsen har liksom fallit till ens fördel i stunden, så att man har tid att ha samtalet, så det inte är tusen saker som ligger på, så att inte min stressnivå i min kropp är så att jag inte kan ta in situationen. Men om det liksom, stjärnorna står rätt just där och då, och man befinner sig i ett skönt läge själv, känslan är liksom rätt i kroppen, man har lite skönt flow, man känner att man har humor med sig liksom. Man känner sig inte särskilt hotad och man har tiden att stå och inte måste stressa iväg på nästa jobb. Då kan man ju, och har också haft, några av de absolut roligaste samtalen man någonsin skulle kunna ha med en annan människa. Alltså det gör ju, det kan ju göra hela arbetspasset.
Mm.
Att man kan ju skratta så man gråter ihop. Och det är det, ihop med den här personen som jag också gör ett ingripande emot.
Just det.
Kan vara, jag måste hälla ut deras alkohol för de sitter och super någonstans på en förskolepark där man inte får göra det. Det är klart att det finns utrymme för att de ska kunna bli högst förbannade på mig. Men det finns också utrymme, om man gör dem lite skicklighet och lite fingerspitsgefühl, att det kan bli så roligt som man bara skrattgråter ihop liksom. Mm. Och det tror jag är investeringen i relationen. Jag kommer att ha nytta av den nästa gång. Den andra människan kanske kommer att ha nytta av det på något sätt. Mm. Eller åtminstone fick inte ett pissmöte med polisen igen. Så att jag tror att någonstans så lägger man in liksom på pluskontot på olika ställen. Mm. Genom att ha den här typen av möten, känslor som får uppstå och koka lite grann. Jag kan använda det nästa gång vi träffas.
Mm. Hur mycket har det här varit värdefullt för dig liksom privat också, att lära och surra på det här sättet? För man lär sig ju det ofrivilligt, frivilligt på något
gör
sätt.
Man. Ja. Alltså jag tror du och jag gör det nu. Mm. Vi har inte pratat förut. Jag blev shanghajad liksom när jag stod och snackade med mina kompisar nere i entrén för några veckor sedan. Men jag känner mig bekväm, och det är nog det som är grejen. Jag känner mig bekväm. Jag kände mig bekväm då. Mm. Jag behöver inte gå runt och känna mig på min vakt, för jag har trygghet. Eller jag har en tillit till min egen kompetens att vara i situationer. Mm. Mm. Så jag känner mig inte orolig när jag blir inslängd och är bredvid eller ihop med andra människor och ska prata om saker och ting. Och jag är inte heller orolig över att vi kommer att komma hamna in och samtala om djupa saker. Det är en sak att man säger så att jag är duktig på socialt, liksom, jag är en social fjäril, jag kan vara med vem som helst. Mm. Men då, de personerna som är det kan ofta vara så att då är man duktig på att hålla sig på väldigt ytliga och okomplicerade ämnen. Att man är duktig på att navigera där, lite värdinnekänslan, att jag är ingen obekväm. Men jag vill påstå att jag, tack vare det jobbet, har utvecklat en grundtrygghet i att låta ett samtal hamna lite var som helst, även där det är jobbigt liksom. Mm, mm. Och det stör inte mig någonting.
Nej, men jag förstår vad du menar där med det här lite fnittriga, lite så att man blir lite bilförsäljare.
Precis.
Det är inte, den kan ju vara trevlig, men kanske inte alltid uppfattas som genuin.
Nej, och då tror jag, eller jag vet att försöker man det med personer som befinner sig i en utsatt situation, då är det bara en provokation. Mm. Det går inte. Mm. Kan inte göra det. Därför att maktsituationen oss emellan, den är för stor. Alltså glappet mellan oss i form av makt är för stort. Så om jag börjar använda mig av lite sån här pastellfärgat strössel ovanpå alltihopa, då sticker det i ögonen. Mm. Därför att den andra personen har inget sånt där strössel att komma med till glassen. Liksom.
Hur mycket var du i den här förändringen då, som du berättar? Att du kommer inte van och prata med personer som är berusade och påverkade på annat sätt. Hur mycket var du fortfarande dig själv när du ändrades? Liksom? Var det någonting som du kunde lägga på, eller var det hela du som liksom... Så var fortfarande, jag förstår vad jag menar.
Ja, jag tror precis jag förstår. För att det där är en process. Mm. Först så är... Nu kan ju bara jag uttala mig för mig, men jag jobbade ju som lärare på polishögskolan precis innan jag slutade som polis. För jag har ju slutat de sista 4 åren var på polishögskolan. Mm. Och jag såg det här i studenterna också, så jag kan ändå någonstans, och också som instruktör för aspiranter, som jag ser ändå att det är samma typ av mönster. Mm. Att det är den här, att lära sig bära uniformen, brukar jag kalla det. Det är det här att gå från att ha tilldelats uppgiften till att verkligen fylla ut sin jacka. Mm. Så, och den där måste ju fyllas ut med, det är inte muskler som den ska fyllas ut med, utan den ska ju fyllas ut med grundtrygghet och balans och fingertoppskänsla och respekt och värderingar och saker som man kan backa hem och ingen prestige, massor med såna här egenskaper. Mm. Och det är en process att tillägna sig dem. Så från början så tror jag att då är man, från allra första början när man kommer in på skolan, då är man sig själv. Sen går det i vissa fall dagar bara, och i andra fall kanske en halv termin, tills man har brutit ner stora delar av det där som är en själv. Verkligen malt ner. Mm. Utan att man har velat det alltid själv. Ofta kan den komma som en rasp ovanifrån och bara gnugga tills skinnet blöder. Och tokmetafor naturligtvis i det här. För att man går igenom en slags köttkvarn av vem är jag och kan jag vara i det här och kan min personlighet passa i det här? Mm. Och det verkar inte som den kan det, för jag får lite pikar här och där. Och ha, det här verkade som att det här blev väldigt creddat från olika håll. Och de där hållen kan ha mer eller mindre makt, och till slut så har det formats någon form av generell klump som är ganska lik. Allihopa går in med individuella personligheter och ut med skaljackor. Det är liksom en process.
Mm, men kan man se också.
Den kan man ju se både liksom visuellt och när man pratar så hör man den. Och då, vissa av dem går ut väldigt så här bredbröstat och klär i sin skaljacka, och vissa ser man har tagit på sig den bara för att livet blir lättare om jag tar den.
Mm,
just nu. Och det är tragiskt. Men sen kommer den här punkten när man kommer in och verkligen börjar jobba, träffar olika människor. För nyss så träffade man ju bara polisstudenter. Mm. Men nu ska man träffa riktiga människor. Sådana som lever på olika sätt.
Mm.
Inte bara på skaljackesättet, utan på alla de andra sätt. Liksom jeansjackesättet också.
Mm.
Och då börjar de där sakerna komma tillbaka som man har liksom stoppat in i någon sorts garderob långt bak under 2 års tid. För att man märker att de där egenskaperna som jag hade en gång för länge sedan, de kommer ju till rätta nu.
Mm.
De här behöver ju jag nu.
Just det.
Men man vågar kanske inte ta fram dem på en gång.
Men det är intressant också att vi kom nu att prata om samtalet, som ju för mig har varit och är, skulle jag säga, påstå, är det viktigaste egenskapen för polisen, att komma in rätt.
Absolut.
I situationer gör vi genom samtalet, vi gör det genom det första tilltalet, och där är det oerhört viktigt att vara trygg och bra och inte mopsig. Det är väl det som man har sett när det har skapats problem.
Ja.
Men hur länge blev du kvar på Söder då? Och fick prata med folk som var berusade?
För det är ju mina älsklingar. Ja. Alltså, jag kom till Söder som PASP. Och så var jag ju där på ordningen. Så var man runt på lite så här olika enheter inom. Man får liksom hoppa in och vara i 6 månader och lära sig någon grej och så vidare. Och så där. Men jag tror att jag var där typ 7 år på ordningen totalt. 7.
Ja, det blev så.
Ja.
Men vad kände du under de här 7 åren? För det är ju så, det vet vi via den här podden också. Det finns ju så mycket att göra inom polisen som inte är att vara till exempel Björn Strejgård och sådär. Men fanns det någon, hade du några bilder eller tankar så här, men jag skulle vilja pyssla med någonting annat nu när jag ändå har gjort det här så pass. Jag liksom kan spika alla adresser på Söder. Mm.
Och där kan jag faktiskt säga så här, jag spikade alla adress på Söder. För då, på det här, nu pratar vi den gamla onda tiden, då det fanns icke-GPS-bilarna. Då fick man läsa, då fick man ju plugga taxikartan. Mm. Det lär ju fler personer i den här intervjupodden har pratat om.
Ja,
taxikartan.
Jag
funderar på att starta taxikartan-podden. Bara för att prata om taxikartan. Vi pratar alltså en atlas tjock stor bok. Mm. Inbunden. Mm. Med hårda kanter. Jag älskade taxikartan. När vi kom ut som passpar, då fick vi sitta med våra instruktörer som sa så här: nu kopierar ni Södermalms olika kartblad med i kopieringsmaskinen. Så en överstrykningspenna. Och så börjar du stryka över gatorna. Och när du kan en gata utan till, då får du sätta, då får vi göra den gul. Okay. När kartan är helt gul, då kan du Södermalm.
Vet du vad som
det gjorde vi.
Ja, det är otroligt. Vet du vad som irriterade mig när jag började jobba i stan? Det var att så här, skåningar och värmlänningar hittade bättre i min egen stad än vad jag gjorde.
Mm, det är man blir förbannad.
Och det knäckte mig, för att jag hade åkt tunnelbana och alltså kommit upp så här, Sankt Eriksplan, plopp.
Mm, som en svamp bara, så här. Som en champinjon kom man upp.
Men vi ska ju till Odenplan. Då gick vi ner liksom, Sankt Eriksplan, åkte en station, plopp. Jag hade ingen aning om hur prylarna satt ihop.
Nej.
Sen åkte då någon skåning mellan Sankt Eriksplan. Går den här gatan mellan Odenplan?
För alla andra har gått uppe på och turistat och kollat så här. Aha.
Exakt.
Aha. Kanske kolla kartan till och med.
Ja, precis. Ja, men den där taxikartan. Ja, men
visst.
Vad funtade du på den? När den där kartan, den var gul och du kunde alla gator.
Ja, den var gul och kunde alla gator. Liksom. Kunde Söder. Kunde alla som bodde på Söder. Kunde deras olika personnummer. Ja, men alltså under tiden som jag jobbade så gjorde jag ju saker liksom parallellt naturligtvis.
Mm.
Dels så var det lite såna här saker som, vi bytte radiosystem någonstans där mitt i från S80 till Rakel, men då var jag frivillig på att bli en av de här instruktörerna som ska lära hela högen den nya radioapparaten, och vi fick defibrillatorer i bilarna, då skulle det några vara instruktörer till det, men då fick jag gå en, liksom räckte upp handen och sa att ja, men jag vill gärna gå en utbildning för att bli instruktör i det. Så att jag gjorde mycket saker som gjorde att jag blev instruktör i saker.
Okay.
Och det tror jag har att göra med, som inte är särskilt polisiärt, det har att göra med att jag alltid tyckt väldigt mycket om att undervisa.
Okay. Mm.
Undervisa i egentligen vad som helst. Från liksom när jag var liten och så här fiollektioner för barn till hjälpfröken till scouter, till liksom, vad som helst egentligen som är instruerande och utbildande.
Okay.
Och ett tag så övervägde jag om jag kanske skulle jobba som lärare, men det, jag vek ner den idén, för det var lite för studietungt och det kändes inte rätt liksom då.
Just det.
Men så jag gjorde ganska mycket sådana saker. Och sen så småningom så var det ju faktiskt polishögskolan också som lärare.
Mm.
Så att jag gjorde mycket sådana saker. Och sen så var jag ju på, jag tror också att jag under en period gick lite grann på vad andra äldre kollegor, mer erfarna kollegor, sa till mig, att du verkar duktig på det där, du borde gå åt det där hållet. Alltså som ett väldigt informellt mentorskap.
Okay.
Väldigt informellt. Alltså egentligen bara den här, någon stoppar in i korridoren och sa, fan vad duktig du var där på den där insatsen. Det hördes väldigt tydligt när du pratade i radion. Då var det så här, man kanske borde kunna söka till radion, jobba som radiooperatör. Alltså så, den sortens känsla.
Fattar,
liksom.
Fattar.
Men så där någonstans under något tillfälle, jag kommer ihåg att det var när syndikalisterna, alltså fackförbundet för på den vänsterorienterade sidan, hade en blockad utanför en krog i Stockholm, Josefinas, på Djurgården. Där var det någon av dem som jobbade som dialogpoliser som nämnde för mig att du kanske borde söka till dialogen. Därför att nu när vi har stått ett tag här och snackat, du och jag, så hör jag ju att du argumenterar ungefär som vi gör på vår enhet. Så då sökte jag dit när de behövde folk och fick en tjänst där.
Mm.
Så jag jobbade som brevuppgift så att säga. 25% tjänst på dialogpolisen i några år innan jag gick sen till polishögskolan.
Och vad innebär bara kort dialogpolisen för den som inte vet vad det är för någonting?
Det är en arbetsuppgift som går ut på att man medlar och förhandlar, ofta under pågående manifestationer eller demonstrationer, i syftet att minimera konsekvenserna, de negativa konsekvenserna av manifestationen.
Mm.
Alltså minska mängden våld, till exempel. Men också naturligtvis att genom det se till att bidra till att demonstrationen ska kunna fortgå så att folk kan använda och utnyttja sina grundlagsskyddade rättigheter.
Mm,
det är en kombo av de två, kan man säga.
Vad tycker du har varit det roligaste med att jobba som polis? Om du bakar ihop allting som på det du har gjort, varför har det varit roligt? Varför stannade du kvar så pass ändå länge som du gjorde?
Ja. Jag skulle säga först och främst så är det nog kollegorna. Alltså de kollegor jag hade tyckte jag så jävla mycket om. Bra, kul, men vissa är ju direkt idioter, så det får man ju inte, kan man inte sticka under stol med, riktiga vettvillingar. Men samtidigt kan det i sig vara underhållande. Man kan ha väldigt roliga pass.
Mm.
Sen får man ju ta ansvar för så att det inte blir fel. Liksom. Mm. Det får inte bli fel, men jag menar vettvilling som i samtalet, tugget man har. Liksom. Och det är ju grymt. Det är otroligt roligt att ha ett roligt arbetspass. Det är jätteviktigt. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Så det är ju faktiskt nummer ett, tror jag. Polisen drar till sig lite lacho folk. Alltså eller så blir man lite lacho när man efter ett tag. Det kan vara en kombo. Men det är ju, trots allt, det blir underhållande pass. Mm. Och sånt är ganska viktigt. Det kan man inte komma ifrån.
Verkligen.
Den andra saken tror jag att jag stannade för mycket för var för personerna psykisk ohälsa.
Mm.
Jag har ända sedan jag började på polisen, alltså första aspirantpassen, fick jag en sån där jättestark känsla, upplevelse av att man... Det här, att det finns många människor med väldigt stark psykisk ohälsa som står i begrepp och ta livet av sig eller på andra sätt skada sig själva som ett sätt att lindra sitt lidande. Liksom. Mm. Det blir så starkt. När man jobbar på IG så träffar man ju det, alltså inriktgripande verksamheten, så träffar man ju på detta, om inte dagligen i Stockholm så åtminstone varje vecka ett par case i den liksom hära den i alla fall, den sfären. Och de la sig verkligen i mig, de casen. Så starkt alltså. Så starkt. Och jag kände verkligen med dem, och jag kände också att vi hade en väldigt fin, det blev en väldigt fin kontakt många gånger.
Intressant, jag förstår vad du menar. Jag hade ju en pappa som var psykiskt sjuk och vi hade polisen hemma hos oss när jag var liten och när pappa inte mådde bra, när han gjorde konstiga saker. Jag har bara negativa bilder från det.
Det kan jag förstå.
Och det här var ju back in the days då, men det var inte bra. Och jag kan tänka mig att det faktiskt sköts så himla mycket bättre idag. Men vilken besvikelse. Först tyckte jag också att det var väldigt pinsamt, kan jag säga, att pappa var polis.
Aha,
och vi ringde till polisen. Redan där fattade man att
det där är komplext.
Det var lite jobbigt, för pappa var ju hjälten och sådär. Men, och sen hur de som kom, och framförallt kom jag kommer ihåg hur en polis såg ut. Hade skägg och
var det är riktig... så starka stunder.
Ja, precis.
Precis i det ögonblicket så är det ju verkligen inte bara, och nu gör jag riktiga hartassar med fingrarna här, den utsatta personen, alltså personen som befinner sig i det psykiska lidandet. Det är inte den personen det handlar om bara nu. Utan nu handlar det om alla som finns runt om, från den allra närmsta anhöriga familjen till vänskapskretsen, den mer perifera. Alla kommer att påverkas på ett eller annat sätt, kort eller lång sikt. Och det är en så stark händelse. Om den är väldigt traumatisk där och då, så är det en sak. Den kan ju vara utdragen över lång tid, att man lever med det på ett eller annat sätt. Eller unga som mår otroligt dåligt under lång tid med depressioner, vars föräldrar har jobbat i liksom decennier för att försöka ta hand om sitt barn, så är det ju det så oerhört emotionellt laddade situationer, så vad som än sker i den så kommer den att sätta sig som en minnesbild. Man kommer att komma ihåg lukten, smaker, kommer att komma ihåg bilder, kommer inte komma ihåg saker i kronologisk ordning, utan allt är en extremt intensiv röra liksom. Och där kommer man in som en helt utomstående person.
Det är känsligt.
Ja, det är känsligt.
Verkligen känsligt.
Det är nog det känsligaste man gör.
Ja. Nej, det är lustigt. Jag vet inte hur gammal jag kan vara då, men inte 15 i alla fall. Det tror jag absolut inte. Men jag har fortfarande minnesbilder där. Mm. Och skulle vilja ta ett snack med de där herrarna.
Ja. Jag har också träffat på det där, men i egenskapen då av polis, när man har gjort ett case där flera poliser på plats har liksom varit involverade. Det är inte bara varit jag och min kollega, utan det kanske varit 4-5 bilar eller patruller på plats. Och man, vid ett tillfälle, en person som hade hoppat från en bro och då dött, eller han höll väl precis på att dö där nere. Hans kompisar var kvar där uppe, och jag pratade med, satt med kompisarna där uppe, och så kom det någon polis och ställde sig liksom ovanför dem och började skälla på dem för någonting som varken vi eller de hade uppfattat. Jag kommer ihåg att jag höll på att tappa sinnet alltså. Jag höll på att tappa sinnet. Bara för att gör inte så här bara. Gör inte så här. Det här är inte lämpligt just nu.
Kommer in från sidan liksom.
Gör inte bara.
Nej, det är inte bra. Jag brukar alltid fråga min gäst om ett case eller ett ärende eller en händelse eller någonting under den liksom polisiära resan som sitter kvar i minnet av en eller annan anledning. Vad tänker du där, Meta? Har du någonting som poppar upp om någon säger så till dig? Är det något speciellt case eller har du flera? Eller...
Jag har nog flera, för när du säger så då poppar det ju upp nu när man sitter här och tänker på dem. Och det är nästan alltid, om jag får den typen av fråga eller påminns om någonting, att det är ungefär samma grejer som kommer tillbaka. Det är 3-4 olika case som alla poppar upp. Och de har allihopa med just psykisk ohälsa att göra. ett av dem inte. Men det har nog att göra med det där djupt mänskligt, liksom, det tragiska. Det kan vara ett dödsfall eller så.
Intressant, för att det är oftast de minnena som vi får egentligen, ja. Där det är det här emotionella, tragiska, det här det oförutsägbara lite grann också. Så. Men berätta lite om det du tänker på.
Jag tänker på ett case där jag hade aspirant i bussen. Vi körde såna här liten minibuss, såna där som människor som inte har jobbat inom polisen brukar kalla för piketbussar. Men, eller piketbussar ännu bättre, men det är inte det. Det är en vanlig buss, det är bara för att tunga och tjocka poliser måste kunna åka skönt. Vi måste kunna få åka bil också. Kan man få vara tjock i fred eller? Ungefär så. Men vi körde runt och så gick det ut ett jobb om att en var på en bro i Stockholm. En person står på räcket och tycks vara beredd att hoppa. Och just när det jobbet gick ut så var vi var bokstavligen vid brofästet på den bron. Så att vi var på bron när jobbet hade gått ut, så vi bara tvärstannade bussen. För taktiken är ju förstås att man inte ska bara rusa rakt fram och skrämma någon över kanten. För man kan bli överraskad, utan verkligen trampa försiktigt och sänka stressen och sådär. Så, men vi var redan för nära. Så att det var bara att bromsa in, och då såg vi mycket riktigt att det var en som var på väg, ena benen över räcket och andra liksom satt mitt över räcket. En hög bro i Stockholm. Och vi hade pass på bussen och så en kollega som körde, och jag satt på liksom radioplatsen, det heter alltså passagerar fram. Men med oss i bussen hade vi också en person som var en som vi hade gjort ett ingripande mot. En man som också så var, vi skulle göra en handräckning av den här mannen från polisstationen till psykiatriska akuten på Sankt Göran.
Jag förstår.
Där satt en man, en lite äldre man, inte våldsam, men han hade ju psykisk ohälsa som påverkade honom. Jag vet inte om det var manisk, alltså någonting, ett skov hade han befunnit sig i som gjorde att han behövde besöka liksom sjukvården. Så vi gjorde en handräckning, och så han var ju i bussen och jag var i bussen och aspiranten var i bussen. Och min kollega gick ur och började försöka närma sig och snacka med den här personen. Och den här mannen som satt bak, han satt och tittade på hela alltihopa och lyssnade på våran radiosamtalsutvecklingen och hörde liksom hur vi pratade med alla de andra bilarna som var runt om, som just stoppade trafiken på bron, så polisbåt som gick in under för att se ifall det är någon som hoppar, kommer landa i vattnet. Man hör på avstånd sirener som slås av. Han satt ju verkligen på så här prime position för det som hade blivit en väldigt bra tv-serie, tror jag. Ett sånt där liksom i scenariot. Så. Men han satt där med dessutom sin egen varelse och psykiska eventuella ohälsa, eller åtminstone utsatthet. Och jag kommer ihåg att jag sa till min aspirant, för det var några av de första passen sen när vi satt och snackade om det, att nu behöver du nog mentalt förbereda på att den här mannen faktiskt hoppar, så att du är med på att det kan bli så nu, att det här inte slutar väl, utan att han skuttar ner. Och så förbered dig mentalt på hur det ser ut när han hoppar ner från räcket här, så att du inte blir överraskad. Och det säger jag till honom i bussen, för jag har ingen val, för det måste jag.
Just.
För jag har ju ansvar för min aspirant. Men det sitter också en man bak som hör alla de här sakerna. Den här händelsen slutar väl så tillvida att den här mannen kom ner från räcket igen på rätt sida. Och min kollega fick tag på honom och nöp honom. Och så vart det en diskussion där. Ska vi ta honom med bussen och köra upp? Och då var jag tvungen att säga det, att vi har tyvärr redan en. Vi kan köra två till samma ställe nu. Det blir konstigt, så någon mer får komma fram så vi kan lasta liksom, två olika fordon i alla fall. Så alltihopa vart ju ändå klappat och klart och pang bom, och åtminstone kom han till det rättaste stället han skulle kunna komma till. Just så det. I alla fall, om man ska säga så. Men det som hände med oss när vi hade pangat igen dörrarna och var klart, det var ju bara, men vi fortsätter väl med vår handräckning. Köra vidare över bron där han just hade tänkt att hoppa ner, och upp mot den här psykiatriska akutenheten. Och då börjar den här mannen i baksätet, han börjar prata om livets förgänglighet, om hur viktigt det är att ta hand om varandra och om allt möjligt. Och vi sätter bara, ja, det här kanske inte varit så dumt i alla fall. Han kanske fick en liten så här, det är inte bara du min vän, det är även andra som mår dåligt.
Ah.
Du fick en liten sån här, alltså han, som i, han sa det inte med skräck och rädsla i sin röst, utan han blev som upplyft i alla fall där och då. Sen kan man alltid få en dipp. Jag är inte en läkare. Jag är inte en psykiatriker eller psykolog.
Han fick någon form av wake-up call.
Han fick en form av wake-up call. För han hade suttit nämligen tyst och lyssnat under hela tiden. Annars hade han ju kunnat... Jag menar, det hade faktiskt kunnat hända vad som helst. Hans psykosliknande tillstånd han hade haft innan hade kunnat blåsa igång igen. Mm. Han hade ju kunnat bli jätteutsatt i det där läget och triggad. Det hade han verkligen kunnat bli. Men det vart ju som tur var precis tvärtom. Så, och det kändes fint någonstans ändå. Men det var speciellt. Det var som en dubbelmacka, en sandwich på alla möjliga sätt. Ja, det var så konstigt.
Mm. Och det där har ju hänt att man är på plats och så har man någon i bilen. Alltså man har en grip, en omhändertagen eller som i ert fall en handräckning. Så måste man lösa det ändå.
Precis.
Det hade ju nästan kunnat bli att den här aspiranten skulle liksom...
Han får promenera.
Ja. Eller jag tänker om han kunde ju gått blivit wacko där bak och liksom ja, kanske fått en annan reaktion.
Absolut.
Än den här milda som han fick, som nästan var att det kanske inte bara jag som mår dåligt utan att världen finns omkring en och andra. Det kan ju hända mycket när man har...
Alltså egentligen är det ju så. Vad som helst kan hända. Man måste ju vara med på det så mycket som möjligt. Och det går ju ändå bara upp till en viss punkt. Sen är det oförutsägbart.
Mm.
Men just de där sakerna som man ändå gör som rutin. Och ju mer man gör dem till rutin desto bättre. Som till exempel det att säga till aspiranten att... Gör dig förberedd på att den här människan hoppar. Hoppar han inte så, så är det tummen upp. Men var förberedd på det ifall att...
Mm.
Det är ju en del av att då, om det händer, själva fortsätta kunna agera lugnt inne i bussen så att han som redan är i bussen inte blir drabbad av våran stress.
Nej, precis.
Så man måste liksom försöka spå framtiden de närmsta 30 sekunderna hela tiden.
Just det. Mycket psykisk ohälsa där ute.
Ja, det är det.
När man kollar på dig, du ger ju inte intryck av den klassiska polisen.
Nej, det tror jag
inte. Kanske inte ens ger du intryck av att ha jobbat som polis tidigare. Men för lyssnare som
du tänker att jag har gröna ögon, att det är det?
Exakt. Och att du har en sån liten...
Alltså hårbollsrosett. Ja. Exakt. Uh-huh.
Nej, jag tänker inte alls på det. Jag tänker, det ser ju inte lyssnare här, men du är ju extremt gaddad som man säger.
Ja,
Och du har ju tatueringar då, som inte är ovanligt idag.
Nej.
Kanske, men du har ju tatueringar på armarna, du har tatueringar högt upp på halsen.
Mm.
Gjorde du de här, jag bara ren nyfikenhet, hur tatuerad var du när du började liksom jobba som polis eller under polis?
jag hade ett par små tatueringar när jag började på skolan. De var strategiskt placerade på ställen på kroppen där man gömmer dem med en t-shirt.
Mm.
Sen så ville jag ha några till. Då satte jag dem på ställen där man igen gömmer dem med hjälp av en piquetröja. och sen så började jag väl känna att det tycks inte vara ett jättestort problem att ha tatueringar. Jag menar... Det blev fler och fler. Det hade kanske varit en sak om jag var helt ensam och ser ut som en sailor. Liksom.
Mm.
Men det var ju faktiskt lite då och då några grabbar som ändå gjorde någon sleeve här och var. Då tänkte jag att låt detta ej hindra mig. Så ungefär kändes det som. Och det var ju inte så. Men de största, liksom min throat piece och så, de har jag gjort efter att jag slutade.
Ah, okay.
Men det hade nog mer med mitt intresse att göra. Det kostar pengar så jag behövde med deg för att göra. Alltså det är allt möjligt. Det är sådana saker också.
Ren nyfikenhet egentligen bara. För att jag kommer ihåg, jag jobbade också som lärare på slutet. Och kom ni, på min tid var ingen tatuerad.
Nej.
Det här är ju någonting, och det går ju mode olika saker. Det har ju blivit mer liksom så. Men jag hade en kille som var en av mina studenter. Han hade dubbla sleeves liksom. Mm. Och sen så... Det var en långhårig rök där, men det dröjde inte länge innan det där håret rök av.
Och, ja, klart. Och
men, ja,
sen kom skaljackan.
Precis.
Som kvargburken.
Det var inne med bananen.
Ja, bananen i andra handen, snabbt drag.
Ja. Jag kommer ihåg i alla fall när han, han hade, de hade sprungit milen den klassen och då var jag på väg hem och så såg jag. Så jag stannade till med bilen och så kom han då. Så hur var det att springa milen då? Jag kan säga, aldrig varit så skönt att komma mål och få ta en cigg. Och jag tyckte det var så skönt. Jag vet att det inte är bra att röka, men jag tyckte men det var så skönt att få den här. Ja, så tyckte jag att jag sa, vet du, behåll den sidan hos dig som inte är, för det där är väldigt icke-polisiärt, men behåll den där. Det var den samma kille då. Så att, jag var bara nyfiken. Sen brukar jag alltid runda av och fråga min gäst om de är helt freaks på att kolla på polisserier och polisfilmer och vad de tycker om svenska polisfilmer till exempel.
Okej, först kan jag ge dig ett jätteenkelt svar. Jag tittar inte på någonting på svenska.
Ah.
Av någonting. Det är nummer
inte
ett.
Inte någonting av någonting?
Nej.
Okej.
Okay. Det är nummer ett.
Kan man få en
jag läser heller inte på svenska.
Är det sant?
Ja.
Egentligen, do you want me to switch language?
Alltså, who do you want me to be? Men
okej, då stryker nej. Vi Beck.
Och så kan vi absolut stryka. För de blir för mig djupt ointressanta.
Ah, det och det här är det för att det är just det svenska språket eller för att det speglar?
Så är det. För mig, jag har en issue med svenskt skådespeleri. Och det har absolut inte med skådespelarna att göra. De är ju ofta briljanta. Jag har problem med när jag liksom till och med hör musik. Jag gillar inte ens musik som sjungs på svenska. För det händer någonting i mina öron med det svenska språket som gör att det inte känns naturligt längre. Sen så har jag några bra undantag förstås. Det finns såklart några stycken skådespelare som verkligen klarar av att prata så att det känns helt naturligt. Men ofta gör det inte det i mina öron. Och det har egentligen att göra, tror jag, med att jag själv är ju svenska mitt modersmål. Och jag klarar liksom inte bortse från det. Men om jag istället läser på engelska eller tittar på film eller så här på engelska oftast då, så är jag ju inte lika bra på det språket. Så då missar jag ju det här som gör att det kanske inte låter helt naturligt.
Ja, jag fattar.
Då går det mig förbi.
Jag fattar.
Och det glädjer mig när det gör det.
Jag kan köpa, jag kan förstå, jag undviker inte på det sätt som jag kan förstå dina tankar.
Den andra delen är ju att jag tittar inte på tv.
Nej.
Heller.
Just det.
Så, alls. Det dröjde jävligt länge innan jag skaffade en tv-maskin. Liksom.
Men nu är det ju pandemi, men går du på så här biograf?
Jag har tyckt väldigt mycket om att gå till biografen, till cinematografen. det har glatt mig. Men nu får man ju inte göra det om man inte hyr en helt egen biograf.
Nej.
Kan man ju för sig göra.
Men
det är
tidigare
asfalt.
Att inte gå och kolla på film så
det,
som
absolut.
Media liksom.
Det är en lögn så att jag inte kollar på film. Strömningstjänsterna är min vän.
Aha.
Så absolut. Men tv-program,
jag fattar.
Det är inte min gren.
Utan
det kan man
att
säga.
Vara med i tv-program.
Det går utmärkt. Det passar jättebra.
Det är bra. Men kan du då kanske rekommendera någonting? Är det någonting som du skulle kunna rekommendera Snutsnacks lyssnare att kanske streama upp?
Vad har jag streamat? Alltså, nej men, det är jättesynd om Snutsnacks du vet, lyssnare. För att om de ska titta på det som jag tittar på, det kommer inte att bli bra för dem.
Det är sant.
Jag tror det, för jag tror att han är jätte konstig smak.
Ja, men vad bra. Då
just nu till exempel, men just nu så kollar jag ju igenom alla BBC's Gardener's World med Monty Don från, vi pratar så här 90-talet och fram till idag. Ja, så att i så fall så får ni titta på hur man i 20 minuters avsnitt så där hur man planterar om liksom tatsetter i olika fat och kanske hur man beskär en buddleja. Det är det ni får titta på då. Det är inte alla som vill det. Det förstår
inte
jag.
Alla, inte alla.
Jag tycker att fler borde göra det. Om man liksom får göra en palett av allt som finns på att ta del av i visuellt material i olika strömningstjänster, då tycker jag att människosläktet skulle ju må bättre om de tittade mer på hur man beskar buddleja än ganska mycket av det andra.
Så kan det vara. Men om du skulle rekommendera någonting som inte är att beskära buddleja, Vad nu det är, jag bara säger namn.
Ja, men det är jättebra ändå, för du har, jag märker ju, jag jobbar ju ganska mycket med manipulativa tekniker. Så nu har jag planterat in det här.
Planterat?
Ja, så till det. Jag har sått ett frö. Vad skulle jag kunna rekommendera då? Men vad fan, jag måste kunna komma på någonting annat än det.
Det behöver du inte.
Nej, men så, för vad allvarligt, jag har bara tittat på det i flera månader. Jag kommer inte ens ihåg vad som finns.
Då ska vi säga vad det hette igen då. Det hette alltså
det här BBC. Är Gardner's World. BBC's Gardner's World.
För visst, du har ju ett Instagramkonto där du sätter en del frön också.
Ja, jag planterar minst sagt ett annat frö.
Och där du är lite lärarinna också och visar
hur man gör. Precis.
Hur hittar man det kontot?
Alltså man kan ju gå till en smart telefon till exempel. Mm. Och där kan man gå in på till exempel Instagram. Och då kan man gå in på School of Broddare.
School of Broddare.
Det är ju alltså min skola. För det är det jag gör nu. Jag jobbar ju inte längre som polis. Jag jobbar ju inte med de här sakerna.
Det gör
Nej,
inte.
Jag jobbar i min egen lilla låda. Och vad händer om man öppnar den? Det händer två saker. Dels håller jag utbildningar i säkerhets, hej och arbete och sånt. Två, jag upplåter min gamla folkskola och gård och mig själv och min kunskap till människor som vill lära sig att göra saker själv. Det kan vara till exempel att bygga ett staket. Det kan också vara att koka marmelad. Det skulle kunna vara att odla kronärtskockor.
Det här är extremt långt från polisarbete.
Jajamän, och det är inte dumt.
Nej, det är det inte.
Nej.
Nej, för man kan faktiskt göra både och i livet.
Ja. Exakt. Man kan nämligen få göra både och. Det är det som är så gött. Man måste inte välja och så här okej, nu valde jag polis. Då är det bara skaljacka, banan, kvarg och tjuvar som gäller resten av mitt liv. Nej, det går också bra att beskära Deutzia. Det går jättebra att ta motorcykelkörkort eller lära sig att pilka öring om man nu gör det. Det går fint. Man får göra alla sakerna. Och jag till exempel tycker det var roligt att starta en skola där man bor över, typ grilla korv och titta på film på ett lakan i garaget och lär sig att samla vatten i en vattentunna. Kul!
Vilken skön vändning. School of Broddare på Instagram. Ah. Alltså jag bugar och bockar, Meta. Stort tack för att du ville vara med i ett avsnitt av Snusnack.
Det var jätteroligt.
Vi ska prata vidare i Patreon-avsnittet. Jag är jättenyfiken på att höra. Du hade 3-4 case som du. Ett var inte, hade inte med psykisk ohälsa att göra. Det är jag lite nyfiken på vad det var. Så jag tänkte vi kanske skulle luska lite i det.
Det kan vi ta och göra.
Tack för att du har lyssnat på ett avsnitt av Snutsnack. Ja, det är tråkigt när det är över, men vet du, det är bara en vecka till så kommer det ytterligare ett spännande avsnitt. Och jag hoppas du lyssnar då också. Annars ses vi på Facebook och på Instagram. Glöm inte att stötta podden om du gillar den. Det är patreon.com/snutsnack. Ha det bra, vi hörs.